Idag ska vi komma att använda rätt många engelska ord. Och jag ska försöka att ge dem så goda svenska översättningar som möjligt. Men det var ju så här i slutet på 1800-talet att om man skulle vara teolog på den tiden och inte kunde tala tyska så var man helt akterseglad. För alla goda teologiska termer formulerades auf Deutsch på den tiden. Nu är det så att nu kommer de flesta impulser, inte minst i den karismatiska branschen, from over there. Och därför så, när vi nu ska gå igenom ett litet stycke modern väckelsehistoria, så slipper vi inte undan, utan vi måste jobba lite med det engelska språket. 12 februari 1948 föll den heliga ande över en grupp människor som var samlade på en plats som jag inte vet så mycket om. Den hette Sharon Orphanage and Schools. Och Sharon, det är ju ett hebreiskt namn. Bosättningsministern i Israel hette ju för närvarande Ariel Sharon. Så det är väl något namn som man har knyckt ifrån Israel, kan jag tro. Och resten betyder barnhem för föräldralösa och skola. En skola och barnhem för föräldralösa tydligen. Och platsen var belägen i Saskatchewan, over there som sagt. 12 februari 1948 föll den heliga ande över en grupp kristna samlade på denna plats. Och det utgjorde startpunkten för en väckelse som vi inte känner till så mycket om här i Sverige, men som vi har anledning att lite grann få kunskap om. Ganska snart så spreds den här väckelsen, så som väckelser för sed hava. Och ryktet gick naturligtvis före, och många människor sökte sig till denna plats för att få del av det som Herren gjorde med den skara som var samlade. Och så småningom så fick ju naturligtvis det här sitt eget lilla namn. Det får ju väckelser alltid. I det här fallet kom man att tala om The Latter Rain Movement. Och vi ska strax titta lite grann vad det uttrycket står för. Så här i efterhand är naturligtvis meningarna delade bland bedömare om det här var en ren, inom citationstecken, väckelse från början eller ej. Antagligen var det det. Så långt jag kunnat finna finns det inga tecken på att det var någonting speciellt annat än att den heliga ande föll. Men det som är rent ifrån början behöver inte alltid vara rent även fortsättningsvis. Det här blev en rörelse som kom att prägla amerikansk karismatisk förkunnelse väldigt djupt. Och de flesta bedömare är nog överens om att även om det antagligen var rent när det började, så var det avgjort inte rent när det slutade. Vi ska titta lite grann på The Latter Rain, vilket ju alltså betyder det sena regnet. Och det är en term som hänför sig till ett uttryck man hittar på några ställen i Bibeln. I Israel är det ju så här att där har man regnperiod från sisådär någon gång i slutet av oktober och fram till mars ungefär. Och regnet i Israel faller företrädesvis i regnperiodens början och i regnperiodens slut. Så därför talar Bibeln i vår översättning en hel del om höstregn och vårregn. Och ska vi tala engelska så är det the former rain, det tidiga regnet, det höstregnet. och the latter rain, det sena regnet, det vill säga vårregnet. Det man gjorde i den här gruppen av människor, det var att man nu, och det fanns nog även tidigare i klassisk pingstförkunnelse, att man tog det här nu som en liknelse på kyrkohistorien från så att säga Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Man satte ett likhetstecken mellan regn och andeutgjutelse, och så sa man att anden utgjuts väldigt kraftigt i början och anden kommer att utgjutas väldigt kraftigt på slutet. Däremellan är det en svacka, precis som i regnperioden i Israel. Vi ska titta hos profeten Hosea i det sjätte kapitlet. Hosea kapitel 6. Den tredje versen. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma över oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Den där sjunger vi ju ibland. Han ska komma över oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Tionde kapitlet hos Hosea. Den tolfte versen. Så ut åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren, för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Sakarja 10:1. Herren, må ni be om regn när vårregnets tid är in. Herren är det som sänder blixtarna. Regn skall han då ge människorna i rikt mått, gröda på marken åt var och en. Jag har tagit några av de texter, 8-10 stycken finns det ungefär i skriften, som talar om höstregn och vårregn. Bara för att visa er hur de ser ut. De andra ser ungefär likadana ut, vi behöver inte slå upp dem. Nu är det ju en ganska djärv tolkning att säga att den här bilden av höstregn och vårregn är en bild av kyrkohistorien. Det är möjligt. Gud ska komma över oss lika ett regn och så vidare. Men det här kallas för allegorisk bibeltolkning. Det vill säga man gör en liknelse. Och det är ju i stort sett så att om man läser in symboliska betydelser i bibeltexter, så kan man nästan få ut vad som helst ur Bibeln. I största allmänhet måste man som bibellärare vara noga att någonstans hitta klartext och inte bara liknelse. Det ska kunna gå. Nu la man sig inte så hemskt stor vind om det här. Som vi såg igår så lovas det i Joels profetia att i de sista dagarna ska Guds ande utgjutas. Men om det med nödvändighet ska bli en svacka däremellan, Eller hur, om kyrkohistorien ska gå som ett kullrigt landskap eller om den ska se ut som en hängmatta. Ja, det är kanske lite djärvt att dra den slutsatsen bara ur en handfull texter om höstregn och vårregn. Men man gjorde så. Och vi ska försöka att lite mer tränga in i vad den tanken sedan kom att utvecklas till. Den här gruppen nu på denna skola och barnhem som anden föll över. Till den gruppen kom ganska snart olika gestalter att associera sig. Den mest namnkunnige av dem var en förkunnare som redan förut var så att säga i full fart. Han hette William Branham. De av er som är lite äldre minns att han var väl i Sverige här ett varv också, var han inte det? William Branham. Han hade en förmåga att förmedla helande som det i efterhand har stått mycket diskussion om. Under sina möten så kunde han se saker i människors liv och han kunde säga det rakt ut och få det bekräftat i mötet, och många människor blev helade. Mycket kraft var i omlopp. Denne William Branham, han undervisade gärna. Det fanns för en del år sedan en intervju med en samtida förkunnare som hette Ern Baxter. En intervju i en tidning som fanns då som hette Logos. Den som gick före Exodus, som gick före Kristen idag, ni vet. Denne Ern Baxter berättade om åren ihop med William Branham. För han slutade i ren... Hans liv blev helt på snurr på slutet. Och målet för intervjun var att utreda. Hur kunde det komma sig, det som började så bra? Folk blev ju helade och så vidare. Ern Baxter pekade då på att han hade en väldigt egendomlig undervisning. Det stod inte så mycket i artikeln hur, vad för sorts undervisning Branham meddelade. Ern Baxter nöjde sig med att konstatera att när han gjorde ett församlingsbesök så satt ofta församlingens pastor på första bänken och vred händerna i förtvivlan. Jag har lyckats nosa upp en liten läropunkt ur William Branhams galleri. Nämligen att han förklarade så här, att Kain föddes genom en sexuell förening mellan ormen och Eva. Och att kvinnor därför är mycket suspekta varelser. William Branham hade en egen ängel som han hade ett flitigt utbyte med. Och det som många har undrat efteråt, det var detta en ljusets ängel eller var det här fråga om någon förtäckt form av spiritism? Man vet inte så noga vilket. Men i vilket fall, här fanns mycket kraft på gång. Och man är efteråt ganska osäker om vad det var för kraft som var i rörelse. Branham kom så småningom. Han hade alltså en sådan förmåga att veta vad folk gick och bar på. Så han började så småningom att utge sina läropunkter för likvärdiga med Bibelns ord. Och det var en bit av så att säga det som det hela så till sist snurrade ut i. Så småningom togs initiativet över, kan vi säga, av en lärjunge till William Branham. Han hette John Robert Stevens. Han var pastor i en Church of the Living Word, det levande ordets kyrka, på en plats som heter Redondo Beach i Kalifornien. Han förde nu den här undervisningen om höstregnet och vårregnet vidare. Detta alltså stark andeutgjutelse i början och ännu starkare andeutgjutelse på slutet. Och en svacka däremellan. Han uppfattas som den person som gav upphov till en rörelse i USA som kallas för Manifested Sons of God. Guds uppenbarade söner. Och bibelförankringen för det begreppet hittar vi i Romarbrevet 8. Romarbrevet 8, verserna 19-21. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Skapelsen suckar och våndas. När människan föll så drogs hela skapelsen med i fallet. Och långt innan vi kom på idén att släppa ut dioxiner och PCB och kadmium och kvicksilver så suckade skapelsen under människans synd. Själva fiskarna i havet förgås, skriver Hosea, på tal om Israels synd. Och det var på 700-talet före Kristus, då fanns inga dioxiner. De dog i alla fall. Skapelsen väntar i sin vånda och suckan på någonting. Vad väntar den på? Ja, den väntar på att Guds barn, Guds söner, och det är ju både systrar och bröder här, ska träda fram, så att säga, i sin fulla kapacitet. När gör vi det då? På Herrens dag. Ty då får vi se honom sådan han är. Men dagen D minus ett är vi inga uppenbarade Guds söner och döttrar, utan det är vi på dagen D och icke dessförinnan. Men nu började denne Stevens att förkunna att andeutgjutelsen, så att säga, som kommer en bra ordentlig tid före Jesu återkomst, den blir så stark att vi kommer att bli Guds uppenbarade söner. Och därmed förrycker han ju alltså tidtabellen och förlägger före Jesu återkomst något som Bibeln lägger efter Jesu återkomst. Och med det som grundval kom det nu fram en helt ny, vad ska vi säga, teologi i den karismatiska falangen inom USA. Som rörelse blev denna Manifested Sons of God inte särskilt långvarig, men som teologi finns den kvar på många ställen. En lära kan ju överleva en rörelse. Vad handlar den om? Jo, den handlar om att andeutgjutelsen i slutet ska bli så stark att vi ska få se någonting som kallas för Perfection of the Saints, de heligas fullkomning. Och den fullkomningen ska gå till den grad att man faktiskt börjar närma sig syndfrihet. I engelskan använder man ett väldigt svåröversatt begrepp. Man talar om godliness, att bli som Gud, att få hans kapacitet och att kunna utöva hans makt. Detta är perfection of the saints, fullkomningen av det heliga. Somliga skulle bli så fullkomliga att de redan här på jorden nådde en sorts odödlighet, oövervinnlighet, Och redan vid de signalerna borde man ha dragit öronen åt sig. Det fanns naturligtvis de som gjorde också. Och ändå så finns signalerna kvar på sina håll. Första Korinthierbrevet 15 och 50. Är en vers som bör räcka för oss för att förstå att det här är en lära som inte finns mellan Bibelns pärmar utan utanför. Första Kor 15 och 50. Paulus skriver: men det vill jag ha sagt, bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Här står det klart att nu har vi passerat gränsen med tydlig marginal. Man talade också om att på samma sätt som Jesus gick genom stängda dörrar och genom väggar, så skulle också vi bli så fullkomnade fram på slutet så vi också kan gå genom väggar och tak och golv och vad vi vill. Perfection of the saints, godliness, Guds likhet. Stevens talade vidare om att i den sista tiden skall det insättas apostlar och profeter. Och tanken var att detta var en sorts tjänster som skulle ha gått förlorade. Det var tjänster som tillhörde den första andeutgjutelsen, och det är tjänster som ska återkomma i den sista andeutgjutelsen. Apostlar och profeter. Och dessa apostlar och profeter, de skulle upprätta Herrens armé. Är det ett bekant begrepp? Herrens armé skulle under ledning av apostlarna och profeterna i sin nyvunna godliness gå ut och erövra en majoritet av världens befolkning för Kristus. Och på det sättet, och det skulle tillgå så att man skulle utöva någonting som kallas för dominion, vilket alltså betyder herravälde, ett andligt herravälde, skulle denna Herrens armé tillvinna sig genom att nedkämpa demoner och andemakter och på det sättet befria städer och områden. Och i Manifested Sons of God talade man frimodigt om att vi ska inta hela städer och vi ska befria hela städer, och nu ska hela städer vända sig till Kristus. Och tanken blev till sist att den här uppåtgående kurvan på slutet, den skulle nå en sån toppnivå att Guds rike skulle komma att etableras först, och sedan skulle Herren komma och bestiga sin tron i det redan färdiggjorda riket. Allt det här, hela detta tänkesätt, att det skulle vara kyrkans uppgift att skapa riket, och när riket var skapat så skulle kungen komma och sätta sig på sin tron. Allt det här kom att kallas för restoration theology, upprättelseteologi. Församlingen skulle upprätta Guds rike, och sedan skulle kungen komma. Som vi läste i förrgår kväll och igår kväll kan jag icke finna något annat tidsschema i Bibeln än att först kommer Herrens dag och sen kommer allt det andra. Och nu är det alltså viktigt att vi håller i tidtabellerna här. Därför det ena tror jag leder rätt, och det andra tror jag leder ödesdigert vilse. I och med att Herrens armé skulle upprättas, så börjar man i Manifested Sons of God att tala illa om samfunden. Samfund, denomination på engelska, blev ett skällsord. Du är väl inte denominational, för då är du inte i Herrens armé. Utan tanken var nu att nu skulle Herren samla ihop den skara ur alla förtappade samfund som verkligen skulle inta hela jorden och bringa den nya andeutgjutelsen till världen och människorna. Så Så det här blir ju en splittringsrörelse av stora mått. Herrens armé, det är ju ett uttryck som vi har hört många gånger de sista åren. Man kan fråga, var i all världen hittar man den nu i Bibeln då? Jo, den hittar man hos profeten Joel i det andra kapitlet. Herrens armé i Joel 2 har det predikats mycket om i USA. Och man kan förundras över att det kan predikas så mycket utan att folk läser vad det står. För bilden var ju alltså den nu, att nu reser Herren upp en armé och nu kommer den armén att gå ut och erövra hela jorden. Och det står ju i Joel 2. Ja, okej, då läser vi Joel 2 och ser om det verkligen är det står. För jag vill mena att det här är en ganska slarvig teologi som man har gjort sig. Stöt i basun på Sion och blås larmsignal på mitt heliga berg. Må alla landets inbyggare darra, till Herrens dag kommer, ja, den är nära. En dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken, vilken gryning som breder ut sig över bergen. Ett stort och mäktigt folk kommer, ett vars lika aldrig någonsin har funnits och ej heller hädan efter ska uppstå in till senaste släktens år. Framför dem går en förtärande eld och bakom dem kommer en förbrännande låga. Lik Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken. Ja, undan dem finns ingen räddning. De ser ut som hästar och som stridshästar skyndade iväg. Med ett rassel liksom av vagnar spränger de fram över bergens toppar, med ett brus som av en eldslåga när den förtär strå. Det är som ett mäktigt folk ordnat till strid. Vid deras åsyn grips folken av ångest och alla ansikten skiftar färg. Som hjältar skyndade iväg, lika stridsmän bestiger de murarna. Var och en går sin väg rakt fram och ingen tar miste om sin stråt. Den ene tränger inte den andra, var och en går sin givna bana. Mitt genom vapnen störtar de fram utan hejd. I staden rusar de in, på murarna skyndar de iväg, i husen tränger de upp. Genom fönstren bryter de sig iväg som tjuvar gör. Vid deras åsyn darrar jorden och himmelen bävar. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Och Herren låter höra sin röst framför sin här, till hans skara är mycket stor, mäktigare än skara som utför hans befallning. Ja, Herrens dag är stor och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Första gången man läser den här texten så tycker man att ja, det var ju också en lustig bild av en evangeliserande verksamhet, men det kanske ändå kan stämma. Men poängen är nu att om man ska få det här att framstå som den stora missionsdriven dagarna för, eller tiden före Jesu återkomst, så måste man sluta läsa den elfte versen. För läser man vidare så ser man att nej, det kan ju inte vara sant det här. Ty det visar sig att den armé som här omtalas är människor på marsch emot Jerusalem, alltså mot Guds folk. Och Guds folk kan ju inte strida mot Guds folk. Det kan inte vara någon bra bild av evangelisation i den yttersta tiden. Så vi läser vidare, får vi se. Dock, nu må ni vända om till mig av allt ert hjärta, säger Herren, med fasta och gråt och klagan. Jag riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud, till nådig och barmhärtig äran, tålmodig och stor i mildhet och sådan att han ångrar det onda. Kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar efter sig någon välsignelse till spisoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Stöt i basun på Sion, pålys en helig fasta, utlys en högtidsförsamling, församla folket, pålys en helig sammankomst, kalla samman de gamla, församla de små barnen, också dem som ännu diar vid bröstet. Brudgummen må komma ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. Mellan förhuset och altaret mot prästerna, Herrens tjänare, och hålla klag och gråt och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel bli till vanära, till ett ordspråk bland hedningarna. Varför skulle man få säga bland folken: var är nu deras Gud? Alltså, Herren säger till Israels folk: nu har ni syndat länge nog, Om ni fortsätter ett tag till så kommer katastrofen. Och den första uppfyllelsen av den här profetian är ju naturligtvis Nebukadnessars armé som kommer att inta Jerusalem. Men maningen är den: omvänd er, annars kommer den här armén. Och det kan ju inte vara någon riktigt bra bild på världsevangelisation i ändens tid. Men slutar man läsa i den elfte versen så går det. Och i USA har det predikats kopiöst om Herrens armé över Joel 2:1-11. Och de som började med detta var Manifested Sons of God. Vi kan se precis samma bild. Och vi läste den texten i förrgår och kan titta på den igen. Hur en armé kommer emot Jerusalem i tidens slut. Zakaria 14. Se, en dag ska komma en Herrens dag då man i dig ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden ska intas och husen ska plundras och kvinnorna vanäras. Och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, till Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen i Usias, Judas kungs tid. Då ska Herren min Gud komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta, till himlaljusen ska förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det blir ljus när aftonen kommer. Riktigt vad det här betyder med det här kriget och detta, det får vi väl kanske se när den dagen kommer. Men det är helt uppenbart att Herrens armé i Joel 2 handlar inte om världsevangelisation. Men runt den texten byggdes det nu upp en hel karismatisk rörelse i USA. Och den talade väldigt mycket om att de kristna nu ska utöva andlig makt över länder och riken. Och på det sättet ta dominion och ett herravälde över dessa länder, för att på det sättet liksom styra det hela på ett andligt vis. Och genom sitt andliga styrande till sist upprätta Gudsriket i dess fullkomlighet och, som det hette, bana väg för Jesu återkomst eller kalla Jesus tillbaka. Och man kan tycka att ja, det spelar väl ingen större roll vad det är vi står och säger egentligen. Det här kan ju gå bra det med, det låter ju inte så tokigt. Det här var mycket ödesdigert. Evangeliet är nådens teologi. Men här hade man lyckats byta den mot maktens teologi. Allt skulle lösas genom maktutövning. Och ända sedan Babels dagar har det varit så, att där makt utövas, där uppstår också splittring. Och detta blev alltså en rörelse med mycket splittring i släptåg. Man talade om upprättelse och menade att det stod i Bibeln, att det skulle stå i Bibeln att innan Herren kommer tillbaka kommer han att upprätta allt. Så vi tittar på det med och ser vad det står. Apostlagärningarna 3. verserna 19-21. Petrus står och predikar i den villevalla som har uppstått sedan han har fått vara med och överbringa helande till den här mannen vid sköna porten. Och nu så går han lite grann till attack, Petrus, i sin predikan och manar människorna till omvändelse. Och så säger han så här, 19 versen: ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då ska den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han ska sända er den Messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Och då sa man så här: ja, himlen måste behålla Jesus tills allt är upprättat. Där ser ni. Först ska allt upprättas och det kommer att bli en härlig andeutgjutelse på slutet, sen kommer Jesus. Det är bara det att nu har vi bekantat oss med uttrycket Herrens dag. Vad Petrus säger är antagligen något helt annat, nämligen att ända till Herrens dag kommer himlen att behålla Jesus, och då kommer han tillbaka och han kommer på Herrens dag att upprätta allt. Det här är svårt. Jag ser att det knakar igen kontoret på er. Men vad viktigt detta är. Man kan tycka det här att ja, det här är ju knappologi. Det är någon tummelplats för mer eller mindre knasiga bibellärare att hålla på och jonglera med sånt här. Det här har påverkat hela kristenhetens utveckling i USA. Har sedan 10 år tillbaka påverkat hela kristenheten i Sverige. Och kommer även framgent att göra det. Vi går till den andra texten i sammanhanget. Amos, profeten Amos i Gamla testamentet, 9:e kapitlet och 11:e versen. På den dagen ska jag upprätta Davids förfallna hydda. Jag ska mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den sådan den var i forna dagar. Så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som ska göra detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder ska smälta ner. Då ska jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer ska de också få bo i dem. När de planterar vingårdar ska de också få dricka vin från dem. När de anlägger trädgårdar ska de också få äta deras frukt. Jag ska då plantera dem i deras eget land, och de ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Ja, här talas det om upprättelse. Underbart, där ser ni. Herren kommer att upprätta, och han kommer att använda sin kyrka till det, var så säker. Nej, det kommer han inte att göra. Han kommer att göra det själv. På den dag, Herrens dag, skall kyrkan, nej, skall jag upprätta. Nu är det verkligen viktigt att vi läser rätt innantill. Jag har en liten elak käpphäst som jag kör med ibland. Jag brukar säga så här, att det svåraste som finns är att tänka en alldeles egen tanke. Och det näst svåraste, det som kommer strax efter, det är att läsa rätt innantill. När man nu började tala om tillsättandet av profeter och apostlar och började tala om att det i sin tur skulle leda till det heligas fullkomning, så det kunde gå genom väggar. Så var det i praktiken bara en tidsfråga tills det kom en ny rörelse inspirerad av den föregående. Och den dyker upp sisådär någon gång i början på 70-talet och kallas för Discipleship Movement, lärjungaskapsrörelsen. I det sammanhanget hittar vi fem stycken välkända amerikanska förkunnare. De kom samman på en plats i USA som heter Fort Lauderdale och kallas därför ibland för Fort Lauderdale 5. Det är fem från Fort Lauderdale. Namnen på dessa herrar är Bob Mumford, Derek Prince, Ern Baxter, Don Basham och Charles Simpson. Bob Mumford, Derek Prince, Ern Baxter, Don Basham och Charles Simpson. Det här blev nu en rörelse där man ville satsa på lärjungaträning, som det kommer att heta på svenska. Och den rörelsen blev, vågar jag säga, extremt auktoritär. Upphöjda ledare skulle gå in och korrigera allt i människors liv. För nu skulle de ju bli så perfekta att de kunde gå genom väggar. Det blev väl inte så i alla sammanhang där det här kom att tillämpas. Men grundtanken var faktiskt att man skulle nå en sådan grad av helighet och perfektion att Guds ande verkligen kunde verka på det sättet. I vilket fall, det uppstod lärjungagrupper i anslutning till de här herrarna, och det var en impuls som spred sig på många håll i USA och kom också till Sverige. Jag kommer ihåg ett samtal jag hade med en person en gång som hade varit med i en sån lärjungagrupp. Och han berättade för mig att han vid ett tillfälle hade varit ute på resa. Det var inte så vanligt att man lämnade gruppen, men han hade gjort det för en gångs skull. Och när han var på resa ganska långt hemifrån så gick ena skon sönder. Sulan lossnade. För det här var ju på 70-talet och då skulle de kristna vara fattiga. Det var före Mercedesbilarnas tid. Så man gick ju till sulorna lossnade. Och den råkade lossna när han var hemifrån. Och då plötsligt ertappar sig denne man med att ringa hem till ledaren för gruppen för att fråga om han fick lov att köpa ett par nya skor på platsen där han var. Och han sa till mig ur djup smärta, då plötsligt såg jag vad som hade hänt. Flera av dem som var med i den här Fort Lauderdale 5 från början har offentligen förklarat att det här var inte sund teologi. Bob Mumford och Derek Prince är väl de främsta bland dem som sedermera beklagat den här rörelsen. Don Basham dog för ett annat år sedan. Var han stod i det hela vet jag inte. Däremot så skriver han ju själv i sina böcker, i boken Fräls oss ifrån ondo, ger han en liten pusselbit, och i en liten tunn bok som han gav ut några år senare som heter Falska profeter ger han nästa pusselbit, att han gick in i det här därför att han önskade få komma in i ett brödraskap tillsammans med bröder som höll ordning på honom så han inte skulle flippa ut. Och så ironiskt kan det vara ibland i tillvaron att man söker sig till ett sammanhang för att inte flippa ut, och just där flippar man ut. Så det här blev som en sorts, ska vi säga, nästan tyranni. Och detta är rätt mycket, vad ska vi säga, historien för de mera tydliga eller extrema riktningarna av karismatisk teologi i USA. Nu har jag inte nämnt Kenyon och Hagin och trosförkunnelsen. Det är ett spår för sig. Men som ni märker, i trosförkunnelsen har många av de här elementen tagits upp.